Och den handlar om korset. Den heter Tree of Peace, och den är på engelska. Så, men den handlar om hur det står ju talas om i Bibeln, om ett träd i Edens lustgård som blev människan till fall. Och hur det skilde Gud och människa åt. Och att Gud sen längtar efter oss och söker oss. Och att han har fortsatt med det. Det drev honom till korset. Och där på korset så gav han sitt liv för oss. Och det kan bli vår fred med Gud. Men inte bara för oss, tror jag, utan även för hela vår värld. Att det en gång ska få bli fred för hela, en fred för hela vår värld. Så det handlar det om. Whispers in the garden, a lonesome voice calls from heart to heart, a longing tone escapes you, but fleeing feet runs from eternal gaze, gaze of grace. As a tree of peace I long to see, burning seeds fell into me, like a spring of heat, a spring to see. Angelic voices singing, telling of a God-given grace to come. Another voice in that choir, a lonesome tone escapes from that burning tongue. Peace will come. As a tree of peace I long to see, burning seeds fell into me, like a spring of heat, a spring to see. It's a song in the wilderness, a song in the plea, a song of a father's face, a song for an exile race. Burning seeds fell into me, like a spring of heat, a spring to
Per, han hade en gammal sång en dag som han sjöng hemma. Och han kunde inte den riktigt, han frågade om jag kunde den. Ja, men den sjöng ju mina föräldrar, så det är en gammal sång. Nu ska vi försöka sjunga den.
Syndens grupp förblir. Jag vill hellre Jesus en högt beröm. Jag vill hellre vara trogen min heliga dröm. Jag vill hellre ha Jesus en ära och glans. Jag vill hellre stå trogen en namn som
Jag funderade på om man ska säga någonting när man blir inbjuden att tala i en annan församling. Så här. Det är första gången man ska tacka för inbjudan och sådär. Och Per han sa att ja, men det ska du väl göra om det är sant. Och det är klart att det är för att jag tycker alltid om att komma tillbaka hit där jag är uppvuxen. Och det är fint att få vara här. Samtidigt så är det med viss bävan och ja, men man undrar lite varför man säger ja till saker när man kan sitta nere i bänken och tillbaka lutad och lyssna så där. Men samtidigt så är det någonting som jag har fått med mig härifrån att församling är någonting som vi är tillsammans där var och en har någonting att bidra med och man gör så gott man kan med det man har. Även om det finns andra som kanske är bättre på det så spelar det ingen roll. Och om det blir lite tokigt ibland så gör inte det heller så mycket. För det är så det är tänkt att vi ska ge av det vi har. Så. Och ja, så det förstår jag här. Och jag är väldigt glad och tacksam att jag har fått det arvet med mig härifrån. Och jag är också glad att vi ska få läsa om någonting av det mest centrala i vår tro tillsammans idag. Och jag vill börja med att vi läser tillsammans från Johannesevangeliet 20 kapitel, vers 1-10. Tidigt den morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven där hon fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sa det till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade. De har flyttat Herren ur graven och vi vet inte var de har lagt honom. Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. Simon Petrus kom strax efter och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan ihoprullad på ett ställe för sig. Då gick den andra lärjungen in, han som kommit först till graven. Och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Lärjungarna gick sedan hem igen. Någon har tagit hans kropp. Vilken annan vettig förklaring kan det finnas? De inte bara krossade allt vi drömde om och hoppades på genom att döda honom, utan nu har de också tagit hans kropp så vi inte har någonstans att gå och sörja. Jag tror att det är troligt att jag skulle ha reagerat likadant som Maria. sett in i den där graven och inte sett någonting annat än just en tom grav. Tänkt att någon har tagit hans kropp. Men Johannes, den lärjunge som Jesus älskade, han såg också in i samma tomma grav. Men han såg någonting annat. Det står att han såg och trodde. Kanske såg han den där ihoprullade linneduken och insåg att det inte kunde handla om några gravplundrare. För inte tar man bort tyget kring en död kropp innan man ska bära iväg med det. Det är inte troligt. Det stod att de inte förstod skrifterna, men det var ändå någonting som Johannes förstod där. Och ordet för att han såg, det är ett grekiskt ord som används för ett andligt seende. Han såg någonting mer än bara den fysiska blicken kunde se, än bara en tom grav. Och även fast han inte förstod fullt ut så såg han något av vad den tomma graven betyder. För den tomma graven gör hela skillnaden. Tänk om Maria hade haft rätt. Om det bara var någon som hade tagit kroppen, då hade det inte blivit mycket av det hela. Kanske hade lärjungarna kunnat låtsas. Låtsas att Jesus var uppstånden. Fortsätta att predika vidare vad Jesus hade sagt och försökt leva efter det. Men det är inte troligt att några som går molokna hem och låser in sig sedan skulle kunna leda en rörelse som expanderade mer än någon annan. Och var, till och med var villiga att gå i döden för det. Det skulle också vara svårt med vissa delar av Jesus undervisning där han faktiskt säger att han ska dö och uppstå igen. Men jag tänker att det framförallt är skillnad på att följa en lära och att följa en person. Vi är inte efterföljare till någon som har lämnat ett etiskt kompendium som vi ska hålla oss till och som nu vilar i frid. Vi går inte till någon grav för att hedra ett minne. Visst finns det en gravkyrka, men det finns inga ben att stoltsera med. Det är en tom grav. Och vi får vara efterföljare till en livslevande Jesus. Trons ögon ser mer. Och precis som Johannes får vi ha ett andligt seende. Och vara vissa om att den tomma graven och Jesu uppståndelse gör hela skillnaden. Vi får se på verkligheten. Och se en större verklighet än bara vad de fysiska ögonen kan se. Och det betyder inte att det är mindre sant på något sätt. För det bygger inte på någon slags andlig eller billig uppståndelse. Utan på en verklig fysisk uppståndelse som lämnar en hög med likbindlar efter sig. En uppståndelse som påverkar våra liv här och nu. Och vad innebär den här tomma graven och uppståndelsen för vår värld? Och hur vi kan se på verkligheten med trons ögon. Kan den tomma graven på något sätt ge oss svar på vår världs frågor? Jag skulle vilja pröva det. Hisnande 18 miljoner människor svälter i Etiopien. Men graven är tom. Ett barn flyter i land på en strand. Men graven är tom. Ytterligare en rapport om dödlig terror, men graven är tom. Maria sitter med sin kopp utanför Konsum, men graven är tom. Sjukdom tär och dödar, men graven är tom. Livet verkar aldrig riktigt gå ihop sig, men graven är tom. Vår världs lidande och svårigheter är inte slutgiltigt. Den tomma graven får utgöra ett svar och ett hopp. Och jag vill inte göra det som något slags, något lätt svar. Det är inte att förminska det svåra. Att försöka vara optimistisk och sätta plåster på såren och säga att det är något så farligt. Gud förminskar inte lidandet. Han tar del av det. Graven har inte alltid varit tom. Den Gud vi tror på låter sig själv läggas i en grav. Korset visar att Gud tar allt onda på största möjliga allvar. Han har valt sida. Han har ställt sig tillsammans med alla de som lider. Han har ställt sig mitt i trassliga liv, mitt i sjukdom, i fattigdom, i krig och flykt och svält. Gud har inte sammankallat till något sammanträde för att överlägga om situationen och kanske upprätta en åtgärdsplan. Gud har agerat. Han har tagit det onda vid hornen. Han har låtit det drabba sig själv på korset. Han gick i graven för oss och vår värld. Men det slutade inte där. Utan Gud utklassade döden. Döden kunde inte hålla honom. Utan han uppstod och lämnade graven tom. Guds räddningsaktion är satt till verket. Och låt oss veta att döden och lidandet här inte har sista ordet. Och vi får se på vår omvärld med tro på att uppståndelsen gör hela skillnaden. Och när man senare i samma kapitel här i Johannes 20 läser om hur Jesus sänder oss på samma sätt som fadern sände honom, så får vi trotsigt och fulla med hopp fortsätta att utmana allt det onda med visshet om att det ytterst redan är besegrat. Jag vill läsa från första Korinthierbrevet 15, 53-55. Detta oförgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det som skriftordet säger: döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Du och jag, vi stod inte där och vi blickade inte in i den tomma graven. Och även om jag hade gjort det så vet jag inte om jag hade sett något mer än just en tom grav och en bortrövad kropp. Men här och idag så får vi ta del av vittnesbördet om att graven var tom och att Jesus är uppstånden. Det var ingen som hade tagit kroppen. Jesus lät linnebindlarna ligga när han själv stod upp och lämnade graven. Vi behöver inte besöka Jesu grav, utan vi får möta den uppståndne Kristus här och nu. Och vi får följa honom. Och trots att jag har svårt att få grepp om korsets mysterium och försoningens vidd och inte till fullo kan förstå skrifterna, så skulle jag vilja se på min omvärld med trons blick. Med en blick som ser mer än en tom grav. Som ser mer än bara ondskans styrka. Som är viss om att ondskan inte har sista ordet. Och som ser att Jesus uppståndelse gör hela skillnaden. Jag ska avsluta att läsa från profeten Jesaja kapitel 25. vers 6-9. Herren Sebaot skall på detta berg hålla gästabud för alla folk. Ett gästabud med feta rätter och starkt vin, med feta mustiga rätter och starkt klarat vin. På detta berg skall han utplåna den slöja som höljer alla folk, det dok som skyler alla folkslag. Han skall utplåna döden för alltid. Herren Gud skall torka tårarna från alla kinder och göra slut på sitt folks förnedring överallt på jorden. Herren har talat. Amen. Ja, tack Gud att du är en god Gud och att du är en stor Gud. Tack för din kärlekshistoria som vi får läsa ur. Tack för att du inte är likgiltig utan du finns mitt i vår värld, allt vad den innehåller. Och tack för att du har agerat. Tack för att vi får vara vissa om att du har övervunnit det onda. Att vi får leva i hoppet. Att du en gång ska torka alla tårar. Och hjälp oss att följa dig. Vi ber att ditt rike ska komma allt mer här och nu. Och att din vilja ska ske. Amen.
Tänkte att vi tillsammans lovsjunger Gud för det han har gjort. Vi börjar med en gammal sång, Kärlek vid som oceanen. Hoppas ni kan det.
Kärlek vid som oceanen. Yeah.
Tack för det. Och är det så att vi har något som vi vill tacka Gud för särskilt, eller kanske nämna om, eller att vi ska be särskilt för det, så tar vi en stund.